Vi ska snart läsa en bibeltext som är från Matteus evangeliet 21. Så om det är någon som läser Bibeln i mobilen och kanske på ett annat språk, så kan ni redan nu leta upp den första boken i Nya testamentet som heter Matteus evangeliet. Och sen är det kapitel 21. Tyvärr vet jag inte vad det heter på några andra språk än svenska, möjligtvis engelska. Men ni kanske hittar den då. Men vi ska be tillsammans först. Ja, Jesus Kristus, vi är förlorade utan dig. Vi är i desperat behov av dig. Tack för att vi får komma till dig. Tack för att du möter oss med din öppna famn. Tack för att du kommer till oss genom ditt ord. Och du visar genom din helige ande hur rik och djup Guds kärlek är till oss. Kom och tala till oss nu. Låt ditt ord bli levande för oss. Låt oss få se dig, Herre. Vi ber om det. Amen. Vi står nu precis på tröskeln till att fira den största högtiden som kyrkan har, påsken. Den viktigaste händelsen i världshistorien. Vi står precis i början av att få inleda stilla veckan tillsammans. Och det är ju samma text man återkommer till precis i den här inledningen till påsken som det är i inledningen till advent och jul. Det är ju texten där man tar emot Jesus som kung. Och det är samma rop som ljuder både precis innan advent och jul och som ljuder precis innan vi firar påsken. Det är ropet Hosianna. Och det ropet, det är ett dubbelt rop. Det betyder både Gud kom till vår räddning, skynda till vår hjälp. Och det betyder också vår befriare är här. Så den blandning av ett liksom desperat rop och ett glädjerop över att vi ser att han är här. Och det ropet Hosianna, det inleder vi både julen med när vi förbereder oss på att ta emot Jesus som det lilla barnet när Gud själv blir människa. Och det är samma rop när vi närmar oss korset och den tomma graven. Gud, kom till min räddning. Skynda till min hjälp. Vår befriare är nu här. Och jag tänker på när man var liten. Jag vet inte om det var så, för ni har sådana minnen själva när ni kan komma ihåg när man var ute och lekte. Man ramlade och slog sig och det gjorde jätteont. Men man sprang hela vägen hem och sen öppnade man dörren och då började man gråta. Det var liksom den där, åh hjälp mig och nu är jag äntligen hemma. Är det någon som kanske känner igen den där grejen? Mm. Det är lite det som ligger i det här ropet Hosianna. Man liksom, åh nu är jag här, nu blir jag mottagen men nu måste jag också få hjälp. Det dubbla ropet finns över den här dagen som är palmsöndagen. Hosianna, som vi har fått sjunga nu precis tillsammans. Och vi ska läsa texten då från Matteus evangeliet kapitel 21. Där det står så här. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem. Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara, Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna. Och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem. Och han satte upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden. Och man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Där stannar vi. Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna. Det är den meningen som vi ska zooma in på den här predikan. Och det är hämtat från Zakaria, kapitel 9 och vers 9. En bok i Gamla testamentet som skrevs långt innan det här hände. Och vi ska stanna upp vid tre olika ord. Och vi ska börja med ordet se. När vi idag förbereder oss, och när vi har gjort det i fastan, men när vi nu idag förbereder oss lite särskilt inför påsken, så får vi i den här texten inte många olika uppmaningar. Vi får en enda uppmaning. Och det är uppmaningen se. Det är den här textens uppmaning. Se. Matteus, han har förstärkt det här genom att lägga en berättelse precis innan den här berättelsen, som handlar om två tiggare som inte kan se. De är blinda. De ser ingenting. Och de sitter, de här två blinda männen, vid vägkanten. Och jag tänker att ni skulle kunna få blunda nu. Kanske ha en lite interaktiv predikan. Jag testade den när jag var hemma och kände att det blev en extra dimension för mig. Så ni som vill kan få blunda och tänka hur det var att sitta där vid vägkanten och höra hur Jesus går förbi. Och så ropar de, Herre, förbarma dig över oss. Och människor försöker tysta dem, men de ropar ännu högre, Herre, förbarma dig över oss. Gör så att våra ögon öppnas. Och då står det, Jesus fylldes av medlidande med dem och rörde vid deras ögon. Genast kunde de se. Och de följde honom. Och nu får ni se. Genast kunde de se. Och de följde honom. Vilken skillnad är på att inte se. Att sitta där hjälplös och höra och bara ropa och famla. Och plötsligt kan man se. Och de kunde se Jesus. Och de kunde följa honom. När vi förbereder oss inför påsken så behöver vi kunna se. Vi behöver få öppnade ögon, precis som de här blinda tiggarna behövde det. Men för att komma dit så behöver vi också be om det. Herre, förbarma dig över oss. Gör så att vi kan se. Öppna våra ögon. Och det är inte samma sak som att förstå. Det är olika saker. Det handlar inte om att kunna förklara allting eller att liksom intellektuellt förstå. Utan den här gången handlar se om något annat. Att se och få öppnade ögon inför påsken och att kunna se Jesus. Det handlar om att fascineras över honom. Att fyllas av tacksamhet och glädje över vem han är och vad han har gjort. Och för att kunna göra det behöver vi be om att få öppnade ögon, öppnade hjärtan, så att vi kan se. Det här intåget i Jerusalem, det berättas ju i evangelierna. Och när Johannes berättar i sitt evangelium om intåget, då har han valt att lägga en annan berättelse precis i anslutning. Men som på ett sätt också handlar om att se. Där är det inte någon som är blind. Utan där är det en som ser på det här sättet, det som de andra inte verkar se. Han berättar om Maria i Betania. De tre syskonen, Marta, Maria och Lazarus, de var nära vänner till Jesus. 6 dagar före påsken så besöker Jesus dem i Betania. Och Johannes berättar att Maria tar en mycket dyrbar balsam, nardusbalsam, och häller ut det över Jesu fötter. Hon tvättar hans fötter med den här balsam eller den här oljan. Och sen torkar hon dem med sitt hår. Det var en väldigt märklig handling att göra. Och Judas, han som sen förråder Jesus, han förstår ingenting. Han tänker att det här kunde man använt till något mycket bättre. Han var blind i den här situationen. Han tänker att han säger att man kunde ju gett de här pengarna till någon fattig. Det är mer troligt att han tänkte att han skulle ta dem själv. För det visade sig ju sen att han också var en tjuv. Men Jesus han sa, låt henne vara. Hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. Maria hon såg någonting som de andra inte såg. Hon såg vem Jesus var och vad som var på väg att hända. Och hennes hjärta var fyllt av den här glädjen, fascinationen, tacksamheten och kärleken till honom. Låt oss be att vi får öppnade ögon den här påsken. Så att vi verkligen ser vem Jesus är. Att vi ser vad han har gjort för oss. Och det här är inget som vi kan prestera fram själva, utan det är en bön att be. Herre, förbarma dig över oss. Gör så att vi kan se. Vi kan be om ett öppet hjärta så att vi kan ta emot den nåd och kärlek som strömmar mot oss från korset och från den tomma graven. Vi kan be om öppnade ögon så att vi ser uppståndelsens ljus på påskdagen. Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna. Nästa ord vi ska stanna upp vid, det är ordet kung. Konung står där i texten, eller kung. Direkt om jag spontant hör ordet kung, då tänker jag på Karl den 16 Gustav. Kung. Jag tror det är lite glapp i den här, hör ni? Att det glappar lite. Vi kör så länge det går. Han är ju kung i Sverige, men han har ju ingen reell makt. Utan tvärtom är han ju en av de mest maktlösa människor i Sverige. Han måste ju gå och be om pengar hos riksdag och regering för att kunna betala ut lönerna till hovet. Han blir ju beordrad att resa dit där svenska företag vill lansera sina produkter. Och då får han åka dit och försöka tala för varan. Han får ju inte gå till val när vi andra får rösta. Han får ju inte välja vilken tro han vill ha. Han är ju en av de mest maktlösa människor i vårt land. Det vore inte mycket att jubla över om vi skulle sätta likhetstecken mellan att vara kung på det sättet som Karl den 16 Gustav är och som den här kungen i den här berättelsen, Jesus, är. En annan kung i Sverige är ju Zlatan. En del kanske skulle tänka på honom direkt när de har ordet kung. Jag såg ett reportage om honom för ett par år sedan. Jag kanske har nämnt det förut för er. Jag vet inte. Men det reportaget handlade om en liten tjej, kanske var typ 11-12, som fick träffa sin stora idol, Zlatan. Och när hon gjorde det så fick hon berätta om hur mycket han betydde för henne. Och så berättade hon också att hon var mobbad. Och då iklädde sig Zlatan någon slags frälsarroll. För han säger till den här flickan bara, jag är alltid med dig. Tänk på mig varje gång du blir mobbad. Jag kommer vara där för dig. Jag kommer alltid stå bakom dig, finnas där för dig. Och jag tänkte bara, vad gör han? Vad ska han göra åt det här? Det troliga är att hon åkte därifrån och aldrig mer träffade honom. Och han kommer inte ihåg vad hon heter, troligtvis, tänker jag. Men han kanske har haft kontakten och gått till rektorn på skolan och rätt ut hela det här. Kanske inte så troligt. Förhoppningsvis upphörde ju mobbingen. Och förhoppningsvis blev hon ju tröstad av att liksom veta att ja, men jag är lite speciell. Jag får träffa Zlatan och han står alltid bakom mig. Han tror på mig. Men han har ju ingen makt över den här situationen. Han kan ju inte göra någonting i det här. Han kan ju inte förvandla hennes liv på något sätt. Skulle vi rikta ropet Hosianna mot Karl den 16 Gustav eller Zlatan, så skulle vi bli besvikna. Det skulle falla ganska platt. Ingen av dem har makt att rädda oss på riktigt. Men den kungen som rider in i Jerusalem har makt. Jesu lärjungar har fått se det på område efter område. Det finns inga oväder som kan hindra hans ankomst. För både stormen och vinden och vågorna lyder hans ord. Det finns flera berättelser om när han stillar stormen. När man firade ner en förlamad man genom taket som inte kunde gå, så hade han makt att säga till den mannen att du kan nu gå. Res dig upp, ta din bädd och gå hem. Men innan det så hade han, eller innan eller efter, vilken ordning gör han det i? Han förlåter i alla fall den här mannens synder. Och det är ett ännu större under. Han har makt att förlåta synder. I Lukas 4 så kan man läsa om att folket säger så här: vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna och de far ut. Han har makt över andar och demoner. Kungen Jesus som red in i Jerusalem hade också makt bakom sina ord. I Matteus 7 så står det: alla överväldigades av hans undervisning. Han undervisade med makt och inte som de skriftlärda. Han hade makt över väder och vind, över sjukdomar och demoner. Han hade täckning bakom sina ord. Men den stora nyheten i Jerusalem vid det här tillfället, det som alla pratade om, det var att han nyligen hade visat att han hade makt över döden. Hans vän Lazarus, som jag nämnde nyss, han dog. Och fast att han hade legat i graven så fick han liv igen när Jesus ropade på honom: kom ut! Han hade makt på riktigt. Se, din konung kommer. Din kung kommer som har makt. Det handlar inte om att rulla ut röda mattan framför någon en maktlös person eller någon fotbollshjälte. Utan den kungen som kommer här har makt att förvandla ditt liv på riktigt. Men hur ser den makten ut idag? Ja, jag önskar att det syntes lite tydligare i våra liv, måste jag säga. Jesus och jag har just nu ett pågående samtal om det här. Där jag liksom påpekar för honom att det kunde hända lite mer, tycker jag. Lite mer av hans makt skulle jag vilja se. Lite fler som blev, eller många fler som blev helade. Att många fler fick asyl. Att det skedde lite mer under. Jag är lite, just inne i en svacka, jag är lite besviken på det här området. Så jag tycker vi kunde få se lite mer. Men jag pratar med Jesus om det och väntar på hans svar just i detta. Men samtidigt som jag brottas med det här och verkligen fundera på varför ser vi så lite av den där makten här? Det är ju inte så många döda som står upp igen. Det händer, man hör att det händer på andra ställen runt om i världen. Till och med det. Människor blir helade. Men inte så ofta här. Varför är det så? Och samtidigt som jag brottas med den här frågan så tänker jag på det här lilla fröet som man stoppar ner i jorden. I det där lilla grå fröet eller bruna fröet som ser så litet ut, så ligger kraften till förvandling. Men så stoppar man ner det i jorden och vattnar och lite sådär. Och så sitter man och tittar på det. Och ingenting verkar ju hända. Det går väldigt långsamt. Det händer ingenting, tänker man. Fast det gör det ju. Och när man låter det ske lite perspektiv, när man tittar på det lite över tid, så ser man att från det lilla fröet så är det ju nu en praktfull växt. Det har ju hänt någonting. Jag ser mina små pioner börja komma. De är jättesmå så här. Men om bara några månader kommer de ju vara praktfulla med sina stora blommor. Och så backar jag tillbaka och så ser jag lite på vår gemenskap över tid. Och så ser jag att amen, undren sker ju här också. Och jag tänker på berättelser till exempel om hur en ung kille råkar köpa en bibel på en marknad och läser den och hans liv blir helt förvandlat. Eller så tänker jag på den familjen som var helt bundna i rädsla och apati och som mötte kärleksfulla människor i Johanneskyrkan och som kom livet tillbaka till dem. Och så tänker jag på äktenskapet som var precis på randen till katastrof och så kommer en vändning. Och en gemensam vandring tar stapplande sina steg igen. Och jag tänker på de stunderna som vi har delat med varandra här. Där katastrofen har varit ett faktum på olika sätt i våra liv. Där vi har delat det mörkaste mörker och så tittar vi på det med lite perspektiv idag. Och så ser vi, nej men det är ju helt annorlunda nu. Ljuset kom tillbaka in i den situationen. Undret skedde. Helande och upprättelse, läkedom kom som vid det lilla, lilla fröet. Det växte sig långsamt och undret skedde. Jesus har makt att förvandla ditt liv. Ibland sker det plötsligt, dramatiskt. Jag önskar ibland att det var oftare på det sättet. Men jag är så tacksam för att det också sker långsamt och successivt. Ett långsamt under som växer fram. Han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga. Och styra våra fötter in på fredens väg, står det i Lukas 1:78. Ibland kommer ett kraftigt ljussken. Men ibland kommer en stilla soluppgång. Se, din konung kommer. Ja, alla mänskliga kungar och presidenter bleknar vid en jämförelse med den här kungen, kung Jesus. Och han skulle ju med rätta kunna gjort en storslagen entré i Jerusalem. Men istället står det, se, din konung kommer till dig. Ödmjuk och ridande på en åsna. Det tredje ordet är ödmjuk. Åsnan var ingen maktsymbol precis. När Sveriges kung gör entré så är det en svart limousin med tonade rutor. Det gäller både Carl Gustav och Zlatan. Då vet vi att här är en viktig person som kommer. På den här tiden, om man skulle göra en motsvarande entré i Jerusalem, så kom man på en ståtlig häst med fladdrande man och med klirrande så här krigsattribut på. Det visade pondus och makt och alla och ett stort följe givetvis. Åsnan var verkligen en kontrast. Ungefär som om Carl Gustav skulle komma puttrande på en liten skruttig moppe. Eller Zlatan komma på en liten skranglig cykel till någonting. Men när Jesus rider in i Jerusalem så har hans lärjungar fått se olika glimtar av vem han är. Och vad som ska komma. De har lyssnat till vad han säger. De har sett att under sker. Och de förväntar sig att se mer av hans makt. Att han ska komma och strida. De önskar att han skulle bli en mänsklig kung. Som slängde ut ockupationsmakten, romarna. Och började regera. Jesus har vid flera tillfällen talat om nästan exakt vad som ska hända. De har inte velat lyssna på det. Bara några verser tidigare i kapitel 20 i Matteus så säger Jesus så här. Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen ska utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda. Och de ska döma honom till döden. Och utlämna honom åt hedningarna för att han ska hånas, pryglas och bli korsfäst. Och på den tredje dagen ska han uppstå. Det har han talat om för dem. Men lärjungarna hör inte på detta. De kan inte ta in vad han sa. Men hans sätt att göra entré blir ytterligare ett sätt att visa att det är en annan väg han kommer gå. Han kommer utöva makt på ett helt annat sätt. På ett helt annat plan. Det största undret som de kunde tänka sig, det vore att en fattig man från Galileen blev kung över Israel och slängde ut romarna. Det hade ju varit ett stort under. Men det var ett ännu större under på gång. Inom några få dagar kom inte bara deras liv förändras för alltid, utan hela mänskligheten. Och det sker på grund av att kung Jesus kommer i ödmjukhet. Att han väljer en annan väg. I Filipperbrevet beskrivs det så här. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Han hade all makt. Han kunde bara blåst bort alla kungar och ledare på samma gång och bara intagit alla troner på en gång. Men han avstod från allt. I ödmjukhet så valde han lidandets väg för att ett större under skulle ske. Försoningen mellan människa och Gud, mellan mänskligheten och Gud. För att binda samman Gud och mänskligheten igen. Och att ödmjukt rida in på en åsna pekar raka vägen fram mot korset. Det talar om att det är en annan väg han kommer gå. Precis i början av stilla veckan så är det den här texten vi får landa ner i. Och liksom landa i och sen blicka framåt mot veckan som kommer. Med ropet Hosianna. Med bönen låt oss se vem du är. Det är ju med sorg och förfäran som vi alla har följt det som hände i Stockholm den här helgen. Det har påverkat mina tankar. Det har påverkat min bön när vi nu går in i stilla veckan. Ropet Hosianna känns ännu mer angeläget att få stämma in i. Gud, kom till vår räddning. Skynda till vår hjälp. Vår befriare här. Ett rop av förtvivlan, men också ett trotsigt rop av hopp mitt i en trasig värld. Det är bara du, Jesus, som kan förvandla på djupet vår värld. Och jag vill be om öppnade ögon denna påsken, så jag ser vem han är, vad han gör. Och jag vill be om modet att följa honom på ödmjukhetens väg. Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Amen. Ja, Herre, vi ropar till dig. Som det lilla barnet så springer vi emot dig och ropar Hosianna. Rädda oss, befria oss. Tack att du är här. Tack att du kom. Tack att vi bara får kasta oss in i din famn. Förbered våra hjärtan den här dagen för att fira påsken. Ge oss öppnade ögon så att vi ser vem du är. Hjälp oss att se. Fyll våra hjärtan med kärlek till dig. Med tacksamhet, med glädje och med hopp. Gud, vi ber om det. Hjälp oss att också lägga ner vår makt och följa dig på ödmjukhetens väg. Så att inte hat och vrede eller frustration får vara det som blir våra medel att strida med. Utan hjälp oss att lägga ner allt det där och följa dig på kärlekens väg. Kom till vår räddning, Herre, vi ber. Amen.
Låt oss stå upp och tillbe.